Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En klunk riktigt varmt kaffe kan väl passa bra när nyhetsshowen tar nya tag inför en ny vecka. Och du är tillbaka, Fanny Wijk!
Hallå!
Kan väl nästan ge dig en applåd, men det låter så ironiskt när man gör det ensam.
Hej, välkommen tillbaka.
Ja, du har ju varit först sjuk och sen ledig. Underbart att ha dig här.
Jag har inte varit här på så länge.
Nej, jag vet. Jag är så himla glad att se dig. Ja. Vad ska du prata om idag?
Du, jag ska prata om Golfströmmen.
Där, ja.
Forskarna, förlåt mig, jag tar av mina skor här samtidigt.
Ja, gör det.
Forskarna larmar, sluta larma om Golfströmmen.
Ett antilarm. Är du tillbaka med?
Exakt, och sen ska vi prata lite om ockupationer i Spanien.
Så där, ja.
Det ockuperas utav bara helvetet där.
Spännande.
Ja.
Jag ska prata om att den ryska oppositionspolitiken som kallats Putins värsta fiende, Alexei Navalny, är död och det råder stora oklarheter, än så länge får man säga, om det dödsfallet.
Mm.
Det ska vi prata om bland annat. Vi får gäst idag också. Det är Filip Persson, vår kollega reporter på GP, som kommer hit och snackar om det omtvistade BB Gårda.
Ja.
Det råder en konflikt,
ja,
mellan det BB:et och regionen, och Filip ska hjälpa oss att reda ut den. Det blir intressant. Sen är det bakvagn också. Vad har du där, Fanny?
Lite Gunilla Persson. Mm. Lite exempel på när killar bara aldrig fattar saker.
Spännande.
Kanske du vill veta, Karin.
Ja,
och kanske...
Jag
kommer inte
fatta något ändå.
Nej, du bara, va? Mm. Kanske också något om väldigt gamla rånare i Italien.
Jag kommer att prata om att Donald Trump har släppt nya sneakers och att...
Wow.
En fejkad fossil kanske också. Det långa pranket. Men först, innan vi börjar med någonting, vill jag veta, hur har du haft det?
Nej, men först var jag så sjuk. Alltså, jag var så sjuk.
Ja.
Jag har typ varit sjuk i 2 veckor.
Ja, men jag har ju fått höra lite grann om det här under morgonen.
Jag tappade tufft, alltså. Ju all lukt,
ja,
i typ 10 dagar.
Mm.
För det var covid. Och det gjorde jag även första gången jag hade covid. Mm. Och det är ju så jävla vidrigt, för det är ju äckligt att äta då. Och det är ju, ja, typ mitt enda intresse.
Ja, just det.
Så jag har allt smakat papper.
Du stod och liksom hyperventilerade i en burk kaffe bara,
ja,
för att provocera fram någonting.
Så sprutade parfym så här. Och så.
Ja. Ja.
Jag känner ingenting.
Ja, du skulle kanske suttit framför den jag satt på vagnen idag. Satan vad det luktar parfym.
Nej.
I hela vagnen.
Ja. Ja, jag blir glad för det nu. För,
ja,
att jag går runt och bara...
Känner du att du lever?
Känner att jag lever. Sen åkte jag skidor.
Ja.
Och det var så kul.
Ja.
Den enda sporten jag approvar.
Även om de hade visat det på tv i en
Nej,
bar.
Nej, tråkigt.
Då är det tråkigt.
Då vill jag inte. Du utför det själv.
Ja.
Ja, hur har ni haft det?
Nej, vi har haft det bra. Vi har haft lite så andan i halsen veckor ändå.
För, ja,
att vi hade quizen och nej, inte så, men quizen, och det är februari, du vet hur det är. Men vi har kämpat på och haft det bra och sådär.
Ni har varit så duktiga.
Ja, tack ska du ha. Annars är det inte så mycket att rapportera, va? Nej, vi tar nyheter. Ja.
Okej.
Okay. Ja, vi byter ämne. I fredags, Fanny, så kom ju beskedet att den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalny är död. 47 år gammal blev han.
Ja.
Mm. Det här meddelandet kom först från den ryska kriminalvården som kom med det här beskedet. Det är ju så att Navalny i ungefär 3 år har suttit fängslad. Sen i december ska han ha varit flyttad till en straffkoloni i Sibirien där han officiellt avtjänat fängelsestraff för extremism, som det heter, och förskingring. Och enligt den ryska kriminalvården då, som var ganska, eller som släppte ett pressmeddelande om det här, så ska han ha känt sig dålig efter en promenad och kort därefter förlorat medvetandet och senare dött.
Mm-hmm.
Inte en jätteutförlig redogörelse då.
Nej, det lämnar ju lite frågor.
Det gör det, och många har ställt de frågorna. Han har ju som sagt suttit fängslad under en längre tid, i ungefär 3 år, och innan det så överlevde han ju ett mordförsök.
Mm.
Nej, det var ju den här ryska säkerhetstjänsten FSB pekades ut av olika organisationer, medier, för att ha lagt Novichok, det här giftet, i hans kalsonger.
Just det.
Men det överlevde han och vårdades på sjukhus i Tyskland, och sen återvände han ju till Ryssland i alla fall då, men fängslades efter ett tag och har bitvis också varit försvunnen.
Mm.
Att hans advokater och anhöriga inte vet att vart han har befunnit sig i det här fängelsesystemet i Ryssland då.
Just det.
Och enligt ryska myndigheter, det kom då uppgifter allt eftersom här de senaste dagarna, så ska han ha dött av en blodpropp som lossnat. Men det var en förklaring som ganska snabbt ifrågasattes från olika håll. En av läkarna till exempel, som vårdade honom under den här Novichok-förgiftningen 2020, han har till exempel sagt att Navalny inte hade några kända riskfaktorer för det här. Mm-hmm. Och att den här läkaren personligen då inte köper den förklaringen.
Nej.
Och det ifrågasattes ännu mer, den förklaringen, när ryska myndigheter delvis gav en annan förklaring några dagar senare bara.
Mm-hmm.
Du hörde, det blir snabbt ganska rörigt det här.
Ja.
Det var när Navalnys mamma och han och Navalnys advokat anlände till en straffkoloni då, där de skulle få mer information, och då fick de bara höra att han dött en plötslig död. Men polisen i den närmaste stora staden i det här området sa sen då att dödsorsaken inte var fastställd.
Okay. Ja,
så först är det liksom promenad och blir medvetslös, sen är det blodpropp och sen är det att man inte vet då, eller inte har fastställt
ännu. Lite osmart av dem. Inte såna, liksom, stick to one story.
Ja, kan det, man ju tycka. Antingen så är de väldigt dåliga på den interna kommunikationen, eller så är det något som inte stämmer helt enkelt.
Mm.
Är de två alternativen som dyker upp i mitt huvud i alla fall.
Ja.
Enligt Navalnys egen pressekreterare så är det här bara ett sätt för myndigheterna att slippa lämna ut kroppen till släktingar, för nu kan de hänvisa till att den ska undersökas då kan man hålla den en längre tid, så att man inte kan få till en oberoende obduktion. Jag läste på svt.se att de då ska ha laglig rätt, myndigheterna, att hålla kroppen i 30 dagar.
Mm-hmm.
Utan att gå in mer i detalj på rysk liksom juridik, okay. Men så rapporterar SVT.
Mm.
Sen har det också spekulerats i då, baserat på vittnesuppgifter, att Navalny ska ha dött tidigare än vad man sa. Man meddelade ju då att han dog under fredagen. Men Novaya Gazeta, den här ryska tidningen, de har pratat med en fånge som satt i samma straffkoloni då.
Mm.
Hur man nu gör det, men de har väl sina sätt.
Mm.
Som Navalny, och han berättade då, skildrade som att under kvällen innan då, alltså torsdagskvällen, så ska det ha blivit ett jäkla ståhej i den här kolonin. Han menar att man hörde liksom massa bilar som körde in och ut och vakter som gormade på varann, och att de blev inlåsta, fångarna där då, i sina baracker och liksom inte fick gå emellan dem, och att de satte in flera vakter, att det var ett jäkla pådrag då.
Mm.
Så han tror då, menar den här straff eller fånge kollegan, man ska säga, att Navalny dog redan kvällen innan. Men det är såklart jättesvårt att verifiera.
Mm.
Det som står klart är att väldigt mycket är oklart och att inga klara besked finns om hur det här verkligen ska gå till då. Men det kom faktiskt uppgifter under gårdags eftermiddagen att Navalnys kropp ska ha hittats hittats nu då, på ett bårhus i staden Salhard, så att man, och då ska man enligt det Novaya Gazeta igen då ha upptäckt skador på kroppen, på huvud och bål, med stora blåmärken, blåmärken som uppstår i samband med krampanfall, som Novaya Gazeta skriver. Det läser jag på SVT, det är SVT som har återgivit den här ryska tidningen. Och då menar de på att det, han hade blåmärken på bröstkorgen som ska ha kommit efter återupplivningsförsök.
Sådana
hjärtstartare. Som vi
alla förstår vad jag menar.
Ja, alla förstår. Vi står med dem i händerna så här, på mimarsätt. Men fortfarande då så har ingen obduktion genomförts, vad vi vet. Som han åtminstone fått ta del av några uppgifter kring. Och familjen har själva inte sett kroppen.
Nej, okej.
Så det är mycket som är höljt i dunkel fortfarande. Det man kan säga är ju att det här självklart är ett jättehårt slag mot den ryska oppositionen. Även om Navalny då suttit fängslad i 3 år. Han har väl ändå blivit ansiktet utåt för någon sorts motstånd i Ryssland, eller
det
hur?
Det får man väl verkligen säga.
Och liksom, förutom Putin så är väl Navalny en av de få liksom, ryska politikerna som man kan se framför sig, va?
Ja.
Det är inte sådär att man bara, försvarsministern i Ryssland får upp en jättetydlig bild.
Nej, verkligen inte.
Om man ska vara ärlig liksom. I alla fall, konkret då, vad innebär hans död för den ryska oppositionen? Det är ju val om en månad ungefär i Ryssland. Ingen förväntade väl sig liksom en oppositionsseger där
vinna.
Kanske. Nej, eller någon annan i oppositionen. Men ändå liksom att det kanske hade kunnat bli någon sorts markering eller att hoppet lever på något sätt. Jag vet inte, men vad innebär hans död konkret för oppositionen? Ja, inte så mycket rent konkret, säger SVTs tidigare Rysslandskorrespondent Bert Sundström, eftersom han har suttit fängslad så pass länge, Navalny då, att hans organisation som heter Antikorruptionsinstitutet också har slagits sönder av ryska myndigheter och liksom inte fungerar inom Ryssland. Och ingenting som är knutet till den där oppositionen fungerar i princip inom Ryssland. Det är en verksamhet som begrivs utomlands. Ja, så säger Bert Sundström, men...
Däremot så är det ju så att Navalny har varit en sorts stjärna, en lysande stjärna för folk som vill ha ett hopp om att det går att förändra Ryssland. Och det gäller ju människor också inne i Ryssland, även om det kanske inte är så många. Men all hans verksamhet och hans organisationsverksamhet, den får ju nu den äger rum utanför Ryssland.
Den äger rum utomlands då, som sagt. Och det är inte heller Navalny som lett i arbetet.
Nej.
Eftersom han har suttit fängslad.
Det är det symboliska värdet.
Precis, eftersom han varit just fängslad.
Men det är ändå så att den liksom symboliska ledargestalten för de som vill se ett annat Ryssland är borta, och det kommer att få en sorts förlamande inverkan på stämningen bland dem, tror jag.
Det tror Bert Sundström från SVT, alltså mångårig korrespondent ju i Ryssland.
Ja, det får man säga.
Och som sagt, det är ju presidentval här i mars då i Ryssland, och det rapporteras att nu under helgen så har över 150 personer dömts till fängelse i Ryssland då, som varit ute på gatorna för att hedra Navalny. Så myndigheterna fortsätter slå ner hårt mot oppositionen. Så Putins värsta fiende, som han kallats, är alltså död. Det finns en dokumentär om honom på SVT Play som jag kan tipsa om man vill veta mer, som också börjar med en fråga från den reporten. Jag hann inte klippa ut det nu, men där han frågar typ vad skulle du vilja säga om Rysslands framtid liksom, till unga idag, eller något i den stilen. Och då börjar han med att svara typ bara nej, fråga inte det låter som att jag är död typ. Det tar vi i dokumentär nummer 2 när jag faktiskt är det. Då kan vi prata om sådana saker. Då får andra prata om det, typ vad jag kommer ha betytt och sådär liksom. Så det är ganska mycket kalla kårar att se det. 47 år gammal blev han. Det blir lite antilarm om golfströmmen om en stund, men innan det får vi nyheter från Isabella, visst är det så?
Så är det.
Är du redo?
Jag är redo.
Då säger jag varsågod.
Israel hotar med markoffensiv i Rafah om inte Hamas släpper gisslan innan Ramadan. Det sa Benny Gantz i Israels krigskabinett under en pressträff igår. Fastemånaden inleds den 10 mars och är hittills den mest specifika tidsfristen som Israel lämnat om offensiven mot Rafah. Trots varningar från flera länder så står man ändå fast vid sin plan att invadera Rafah där över 1 miljon palestinier har sökt skydd. Men Israel säger också att om markoffensiv inleds så kommer man att samtala med till exempel både USA och Egypten för att minimera civila offer i så stor utsträckning som möjligt. Ukrainska åklagare har startat en utredning efter misstanke om flera avrättningar i staden Avdijivka den senaste tiden. 6 obeväpnade och sårade ukrainska soldater väntade på evakuering när de tros ha skjutits ihjäl av ryska styrkor. Och åklagarna utreder ytterligare en händelse där 2 vad det verkar obeväpnade soldater skjutits ihjäl av en rysk soldat i en skyttegrav nära staden Bachmut. Ukrainska riksåklagaren skriver i ett uttalande att det enligt Genèvekonventionen samt enligt internationell lag är ett krigsbrott att döda krigsfångar. Under sin VMs sista dag tog Sara Sjöström hem guldet på 50 meter fritt och säkrade då sitt andra guld i mästerskapet. Segertiden 23.69 är den fjärde snabbaste tiden på sträckan någonsin. Men samtidigt då är det Sjöström som har världsrekordet sen innan och inte bara det. Hon har de 5 bästa tiderna som någonsin simmat på sträckan. Och det här var alltså hennes andra guld under mästerskapet och hon i lördags vann guld på 50 meter fjäril. En dubbel som hon nu vunnit 3 VM i rad.
Tack Isabella. Mm, det rapporteras nu under morgonen att Ryssland har initiativet i Ukraina-kriget.
Ja, ja, och den här staden Avdijivka är ju också liksom central i det att den, man säger att den är sönderbombad och att Ukraina delvis har lämnat den här staden nu. Att den delvis ska kontrolleras av ryska styrkor.
Mm, det känns ju som något vi kan återkomma till under veckan som går här.
Det gör det, va?
Det gör det, men för nu så går vi vidare till andra nyheter. Tack Isabella.
Tack.
Svenska forskare larmar. Sluta larma om Golfströmmen.
Ja, vad är det här? Ja, berätta mer.
Vad håller de på med? Nej, men i förra veckan så kom det ju en ny studie. Det var en holländsk studie som handlade då om just Golfströmmen.
Mm.
Och det blev lite rubriker.
Jag minns det här.
I hela världen, men också här i Sverige. Jag tror att det var med lite här i showen också. För att studien då, den beskrev vad som skulle kunna hända om den här stora och viktiga havsströmssystemet Amok, där Golfströmmen då ingår, om det kollapsar.
Ja.
Och spoiler alert, men det kan få förödande konsekvenser för klimatet.
Det är ju liksom den äldsta klimatskrämselgrejen, eller inte skrämsel,
men ozonlagret och Golfströmmen.
Det är de 2 liksom. Exakt. Som man har hört om sedan man var liten ändå.
Ja, men det får man ändå säga.
Liksom även innan Greta Thunberg.
Innan Greta Thunberg så visste vi att det var bad news.
Den är viktig.
Den ska få vara där den är.
Day After Tomorrow liksom, den katastroffilmen.
Exakt.
Där lär man ju sig vad som händer om Golfströmmen slutar jobba som den ska.
Vad händer då?
Det blir skitkallt.
Ja, och det var rubrikerna här i Sverige i alla fall då, kopplade till studien. För det, där var det så att om den här kollapsen sker så kommer det leda till en extrem och snabb avkylning av Sverige. Och det skulle kunna bli då 20 grader kallare inom ett århundrade. Mm, det var det vi såg svarta rubriker på. För det är man ju inte så sugen på så här i slutet av februari.
Nej.
Skulle bli 20 grader kallare.
Om man tyckte det var kallt redan nu.
Exakt, alla går runt och bara... Är du seriös eller? Ännu kallare. Men tur då att de här slutsatserna nu kritiseras av flera av Sveriges ledande forskare. Det är beef då, mellan Holland och Sverige.
Ja.
Inte minst menar man att då den här studien som de har gjort är en modell. Det är alltså inte en beskrivning av något som man faktiskt har sett i havet.
Nej, okay.
Utan det är liksom någon slags simulering som man har gjort. Att hastigt dra slutsatser baserade på isolerade observationer, indirekta rekonstruktioner eller modellsimuleringar är inte bara riskabelt utan direkt vilseledande.
Oj då.
Det tycker Leon Shafik som är oceanograf och klimatforskare på Stockholms universitet. Och där håller man nämligen på med en forskning på den nordiska grenen av Golfströmmen då, som visar att den istället blir starkare nu när vi får ett varmare klimat, alltså klimatförändringar.
Ja, havstemperaturerna höjs ju, har
exakt,
man ju hört.
Och att det ska liksom visa sig, har visat sig att det är positivt för Golfströmmen. Helt enkelt. Okay. Det kan tyda på en potentiell motståndskraft hos Golfströmmen som man inte uppmärksammat tidigare, menar Leon Shafik då. Och även Fredrik Schenk på Bolincentret för klimatforskning reagerade på den här studien. Och han säger att inte minst den extrema temperaturskillnaden förvånade, det vill säga då den här nedkylningen som skulle drabba oss i Sverige. Det är inte vad några tidigare studier har visat, säger han. Och anledningen till att det diffar så mycket verkar helt enkelt vara att då forskarna i den här holländska studien inte har räknat med den globala uppvärmningen.
Nej, de har inte räknat med
den. De la inte in den i sin modell. Och den uppvärmningen kommer då dämpa nedkylningen, tror man.
Ja, just det. Nedkylning och uppvärmning. Ja,
exakt, det fattar man ju nästan.
Ja, man ska också man får ju vara försiktig med att tro att man fattar saker om klimatforskning, men jag tycker också det låter så.
Nej, men ja, man fattar ju inte på riktigt.
Nej, nej,
men man fattar ju lite grann kanske.
Ja, ja, det låter logiskt.
Det låter logiskt. Det finns studier då som tyder på att uppvärmningen som vi har haft och kommer att få sannolikt då helt skulle trumfa en nedkylning i norra Europa på sikt. Men det innebär inte då att en kollaps av de här havsströmmarna inte vore allvarligt. Nej. Det är fortfarande skit såklart.
Ja.
Men inte för oss kanske, utan det handlar mer då om jordens södra hemisfär då, där det inte kommer kylas ner utan tvärtom blir betydligt varmare.
Ja, det kan ju inte heller vara så bra för typ olika så här orkaner.
Nej.
Och sånt heller.
Typ Amazonas kanske kommer få det lite tufft. Några av världens folkrikaste områden söder om ekvatorn kommer få problem med sitt klimat helt enkelt.
Ja.
Men 20 grader kallare i Sverige, det kanske vi inte får. Enligt vissa forskare då.
Nej, okej, okay, så det är det.
det är det vi vet.
Skönt.
Skönt va?
En liten uppföljning från förra veckan, Fanny, när du var och åkte skidor. Då hände något som hade kunnat skaka om den svenska skolan i grunden, nämligen att Roger Akelius då, den kände miljardären som han presenterade som. Vi drog en liten bakgrund på honom i förra veckan, för jag upplevde inte att han var så himla känd. För gemene man kanske, men
ganska känd.
Ganska känd. I alla fall så blev han största ägaren i skolkoncernen Academedia, som är enorm i Sverige då, och sa att nu är det slut på aktieutdelning och vinster i princip då. Vi ska göra en jättebra skola för barnen och lärarna istället, ungefär då, basunerade han ut och kallade sig själv för en pedagogiknörd som ville få till en stor förändring då. Och det här fick ju såklart aktieägarna att skita på sig och börja sälja av aktier då. Ingen utdelning, bra skola!
Det är inte det jag investerar i.
Nej, precis. Det är inte det jag ser för Sverige i framtiden. Nya läroböcker gratis. Men nu kommer lugnande besked för aktieägarna.
De som inte han säljer av.
Precis, de som inte han säljer av. Akelius köp är upphävt. Det blir inget.
Jaha, ja.
Plott twist igår, tydligen. Det undrade man ju verkligen. Så har inte jag varit med om när jag har köpt grejer som jag har ångrat.
Nej, eller hur?
Men de kanske hade någon typ av ångerrätt där då. Eller uppenbarligen hade de någon klausul i avtalet att allting inte hade gått igenom ännu.
Nej.
Det var i alla fall Mellby Gård då. Som sålde sina aktier till Akelius, som meddelade det här igår eftermiddag att de ångrat sig och inte säljer till Akelius. Det här blev inte bra, säger vd Johan Andersson till Dagens Industri.
Okay.
Det tror jag vi båda känner, fortsätter citatet.
Va?
Det kan du säga när du har köpt en onödig sån airfryer.
Man har väl gå tillbaka till Elgiganten. Ja. Det blev inte bra det här.
Nej, det tror jag vi båda känner. Vad ska jag med den här till?
Det är inte vårt problem, säger de då. Nej. Jag fattar inte varför skulle Akelius tycka det? Eller han skulle inte tycka det?
Nej, jag kommer lite till det då. Men det är ju en jätterimlig fråga. Varför skulle han känna att det här blev inte bra?
Mm.
Men du kommer få typ svar på det om ett tag här. Enligt Dagens Industri så säger Johan Andersson, som är vd för Mellby Gård, det här jättebolaget då, som var ägare, som har fortsatt ägare nu då, att det som Akelius meddelade i förra veckan, han kallar det för en extrem form av filantropi i börsnoterad miljö som är minst sagt uppseendeväckande. Till exempel det här med att skolpengarna ska finnas kvar i skolan då, kanske. Men,
ja, det skulle ju helt enkelt betyda att alla aktieägare skulle behöva känna så som Roger gör. Att det viktigaste är att det är en bra skola.
Ja, att man stoppar utdelningen.
Ja.
Det är bara roligt. Det är en rolig mening tycker jag om man stannar upp så här. En extrem form av filantropi i börsnoterad miljö. För i en vanlig miljö så är det typ ganska vanlig filantropi, tänker jag.
Ja,
du vet att man vill liksom så här få in massa nya böcker, att pengarna ska omsättas till eleverna. Men i en börsnoterad miljö, där jag har aldrig befunnit mig i en börsnoterad miljö.
Det har verkligen inte jag heller.
Och typ hur det är där riktigt. Men där är det en extrem form av filantropi. Och det är det ju på så sätt som du säger. Det är ju inte så vanligt i den börsnoterade miljön.
Nej, det är väl därför folk menar att man inte ska ha skolan där.
Nej, vissa tycker ju det då. Liksom.
Vissa tycker ju det.
Det är roligt att tänka sig ett sånt liksom BBC Live-program om den börsnoterade miljön. Ja, yeah, we have a chairman of the board.
Skulle du vilja skicka in det där, kanske? Bara vara så, fluga på väggen.
Ja, exakt. Carefully enjoying his morning mocha latte. Om någon nu dricker sånt. Det känns som att man kanske dricker så bara en slät kopp kaffe. Mm.
Ja,
jag vet inte.
Det kan nog.
Han specificerar i alla fall inte i detalj vad som är liksom det här extrema så, men det är väl det vi tolkar som vi har sagt här då. Generellt då så säger han så här, citat i Dagens Industri: ägarna, styrelsen och ledningen av Academedia har gemensamma ambitioner och mål där det viktigaste är att hela tiden arbeta för att skapa bästa möjliga undervisning för alla som väljer någon av våra verksamheter. Ja, så han menar väl typ att de har ju de här ambitionerna, att det ska bli så bra som möjligt, men kanske inte på bekostnad av aktieutdelningen då. Det är som att de har någon sån, du vet, rör inte min kompis, fast rör inte min aktieutdelning. Mm. Det är en sån gemensam kampanj de går ut med nu.
De bara, du får göra bättre skola på ett annat sätt.
Ja, precis.
Men inte på det sättet.
De menar att de håller på att göra en bättre skola liksom,
ja,
via
sådana
här kvalitetsgrejer. Men vad säger Roger Akelius då? Det ska du få höra nu. Här har han pratat med Sveriges Radio. Vad säger han om att det inte blev av?
Jag tycker faktiskt det är ganska härligt.
Han tycker det är ganska härligt, säger han. Då kanske någon tror att jag har klippt lite taskigt här. Typ ja, skojar till det nästan.
Ja.
Men han säger faktiskt det, att han tycker att det är ganska härligt och utvecklar.
Det låter konstigt att jag är så nöjd med att det tog slut. Johan ringde först på fredag, då var jag lite tveksam. Men sen tänkte jag bara över natten och så höll jag med honom väldigt väl. För att då hade vi exakt samma uppfattning att det var bra att häva det så man inte irriterar folk i onödan.
Nej. Han, först
fast alltså hans ursprungliga citat,
ja,
när han hade köpt det precis, måste han ju ändå förstått skulle irritera vissa.
Man tänker ju det.
Lite.
Men det verkar ju ändå som att det var det som fick honom att ändra sig. För först menar han att den här Johan Andersson ringde upp honom då, och då var han så, nej, det är klart jag ska köpa, jag håller inte med.
Mm.
Men sen sov han på saken och kom fram till att folk blir bara irriterade ju.
Man kan ju tänka sig att han kanske mötte ganska många som var glada.
Ja.
Först, som var så här, fan vad bra. Bra gjort av det. Och sen fick han veta så att det finns massa som inte tyckte det här var bra.
Ja.
Då tyckte han inte det kändes så kul längre.
Han utvecklade lite till då, vi kan lyssna. Han pratade först om att hans ambition var ju att hjälpa ungdomar.
Men sedan kom det en slags nästan mediedrev. Vi har en bra skola som vi har, den ska minsann inte förändras. Och sen gick ju aktierna samtidigt ner och blev folk ledsna.
Ja, jag vet inte om jag uppfattade det mediedrevet som var så. Rör inte aktieutdelning för miljardärerna.
Nej, verkligen inte.
Så ska vi ha det. Kanske var det mer det här då med att de som blev arga var aktieägarna och att folk blev ledsna, som man säger då.
Ja, lite skumt.
Nej, om det var så mannen på gatan som blev ledsen.
Det är att de har skickat så jättemånga arga... typ skickat vidare till Akelius.
Ja.
Kolla vad arga alla är.
Precis, det är ett mediedrev som pågår. Jag vet inte, jag blir ganska förbryllad av hela den här historien.
Han var så självsäker när han hade köpt ju. Det var
han
ju det
självsäker,
som var så.
Och även när aktiekursen gick ner så var han självsäker. Och pratade om att...
Just det, på sikt. Det här var bara en dag och sånt. Så.
Ja, precis. Så att det kan bli vinst på sikt och så vidare. Men nu blir det ingenting med det här köpet. De meddelar vid Academedia ju att de fortsätter liksom satsa på kvalitet för skoleleverna och sånt där. Men inte på bekostnad, uppenbarligen då, av aktieutdelningen. Det stormar lite fan inom förlossningsvården här,
ja,
i Göteborg.
Herregud.
Ja, det är ju det här BB Gårda då som vi har snackat om tidigare i programmet som får kritik nu om Västra Götalandsregionen. Och på vår sajt idag så kan man läsa en artikel som ligger: BB Gårda kan bryta mot kraven om säker vård. Sahlgrenska chefen förnekar samarbetet som Socialstyrelsen kräver. Det har varit det här att Gårda tycker typ att så här, vi samarbetar jättebra med Östra, och Östra verkar inte riktigt tycka samma. Vi ska reda ut det här med Filip Persson, vår reporter, som tittat närmare på BB Gårda och kritiken som de får. Så häng kvar. Det här programmet heter Nyhetsshowen, och du som sitter till vänster om mig heter Fanny Wik. Och jag heter Kalle Berg, och vi ska prata om att det stormar kring förlossningsvården i Göteborg. Västra Götalandsregionen riktar kritik mot det nyöppnade BB Gårda som det varit så mycket snack om. Och de i sin tur menar att regionen utsätter kvinnor och barn för fara med sina nya riktlinjer som de har då kring läkemedel för födande utanför sjukhus, som det handlar om ju på BB Gårda. Så det är lite back and forth där, och enligt Socialstyrelsen så kan den här nya privata förlossningskritiken bryta mot kraven om säker vård. Och det kan man läsa om på gp.se idag i en artikel som är skriven av dagens gäst som har koll på detta. Det är vår kollega jag talar om, Filip Persson. God morgon, Filip.
God morgon. Även Sofia Bo har skrivit artikeln.
Är med på den också. Men nu är det du som är här, Filip, och till att börja med då, för de som kanske missat när vi har pratat om det tidigare, BB Gårda, det har ju varit uppe här i lite olika kontexter tidigare, men för den som inte vet vad är det för ställe?
Det är en helt fristående förlossningsenhet som ligger i Gårda här i Göteborg. Knappt 6 kilometer då från Östra sjukhuset, har ingenting att göra med Västra Götalandsregionens sjukvård, utan är helt fristående och privat och till för de kvinnor som vill föda då i en hemlik miljö, som man kallar det. Och det är enbart barnmorskor och närvarande på den här enheten.
Det har varit en grej ju att det inte är läkare där.
Precis, det är väl en av de sakerna som utskiljer den. Och det här blir ju då den första enheten av det här slaget i Sverige som är fristående och barnmorskeledd, som det kallas.
Och då betalar man liksom pengar, det är privat som du sa?
Precis, det är helt privat. I och med att regionen inte finansieras får man själv då betala från 55 000 kronor och uppåt för att få föda på BB Gårda då. För att finansiera kostnader för barnmorskor och lokaler och så vidare.
Och de har haft öppet i 2 månader snart. Vad säger de själva om responsen? Är det många som vill betala för att ha sin förlossning där?
De menar ju själva att det har varit stort intresse och positiv respons och många som vill ha boka in sig. Sen så vet jag att i början här av året så har de haft lite av en mjuk start, har de sagt själva i alla fall. Jag tror inte det har varit...
Vad betyder det att det inte har varit så många?
Så jättemycket fälsla direkt. På enheten än så länge, utan det har mer varit att komma in i lokalerna och komma igång med utbildningar. För det är ju personal som har jobbat på andra håll tidigare som nu har samlats här i den här nya formen på BB Gårda då, och såklart också behöver komma in i sin nya arbetsvardag.
Vilka är det som driver det här liksom?
Det är företaget kallas Barnmorsketeamet. Det drivs av Johanna Sederborn och Sita Lundin heter de ägarna, som är barnmorskor då och har tidigare arbetat mycket med hemförlossningar, alltså att man föder hemma.
Så de har startat upp detta då.
Precis.
Men Västra Götalandsregionen har ju varit kritiska då. Hur skulle du sammanfatta den kritiken?
Kritiken består väl av flera delar. Framförallt så handlar det väl om att man menar på att det är säkrast att föda på sjukhus för de flesta kvinnor. Då saker kan gå fel under förlossning helt enkelt, och man utan att veta om det på förhand kan behöva akut vård.
Det är som inte ska utföras av läkare typ, eller det är en sån miljö som de erbjuder på typ Östra då?
Exakt. Barnmorskor har ju inte den möjligheten i sin legitimation att utföra alla insatser, och samtidigt så har de ju här på BB Gårda inte direkt närhet till exempel neonatalavdelningar eller intensivvårdsavdelningar och så som man har på Östra sjukhuset om man föder där.
Men då har de menat att men det går, vi har ett bra samarbete, det går fort att ta sig dit eller få hit någon, eller ungefär så?
Det beror ju på vad man frågar, men det är väl det BB Gårda trycker på, att det vid behov är möjligt att åka in då till Östra sjukhuset och få den här akuta vården. Samtidigt så finns väl som sagt delade meningar om detta. Östra sjukhusets verksamhetschef för kvinnosjukvården, Corinne Pedroletti, säger bland annat till oss då att, eller hon betonar ju väldigt starkt att de inte har något samarbete med BB Gårda. Det blir ju lite av en definitionsfråga i slutändan, men det finns ju inga upprättade samarbeten på den formella nivån. Mellan
inga avtal skrivna liksom.
Och när BB Gårda öppnade så var det ju inte förankrat hos Östra sjukhuset att hur ska vårt samarbete fungera när det behövs akutsjukvård. Det fanns ju inte när de skulle öppna. Så.
Ja, just det
är mer...
Men det finns nu, eller... Alltså, det är definitionsfrågan det med. Men. Ja,
de menar på att de hade ett samarbetsmöte som BB Gårda bjöd in till här i höstas. Östra sjukhuset som sagt, de kallar det inte heller inte för samarbete, men Östra sjukhuset är tydliga med att om behov finns så är ju en kvinna alltid välkommen in till dem om man vill föda där istället. Och så får de göra det bästa av situationen.
Men så är det.
De vill ju höra att man fullföljer hela förlossningen på Östra
sjukhuset. Ja, just det. Risken för dem är att det kommer in någon i ett sent skede som behöver akut vård och så vet de inte riktigt.
Risken för patienten framförallt tänker väl de på då.
Ja, just det. Och det finns också det här som vi var inne på i början då, att de är kritiska mot regionen då. BB Gårda, där säger man att regionen utsätter barn och kvinnor för fara. Och då handlar det om mediciner som stoppas. Vad handlar det om?
Tidigare så har obstetriker i Västra Götalandsregionen kunnat skriva ut bland annat oxytocin som är hormon.
Typ så lugnande...
Livmodersammandragande tror jag. Och kan förhindra blödningar, även K-vitamin då, som kan ges i samband med förlossningar. Det har man kunnat ge till de som väljer att föda hemma tidigare. Men sedan BB Gårda öppnade så har regionen sagt stopp för detta. De menar ju bland annat att det är något som de har velat se över tidigare för att det har gjorts lite olika på olika håll i regionen, men att BB Gårda då var en utlösande orsak och det kommer bli så många fler förlossningar utanför sjukhus och att de vill de menar att läkemedlen finns på Östra sjukhus om man nu vill ha dem.
Men det kanske ingen säger något officiellt om, men det låter ju nästan som att, eller är det liksom ett sätt för dem att markera att bara, nej, vi ska inte ha några av de här utomstående förlossningar, utan läkemedlen finns här och ni får lösa det bara då om ni ska ha det här BB-förlossningen. Nu liksom raljerar jag lite grann, men förstår du vad jag menar? Typ, det låter ju lite så nästan.
Alltså den uttryckliga rekommendationen i Västra Götalandsregionen är att föda på sjukhus.
Ja.
Så du har väl en poäng i det du raljerar över. För det, i och med att rekommendationen ser ut som den gör så är ju det också där som de menar att de vill lägga fokus. Sen så ska man ju säga då att BB Gårda, de menar på att de kan få tag på de här läkemedlen från andra läkare som i privat regi väljer att skriva ut det till BB Gårda ändå. Så de menar att deras verksamhet inte påverkar så mycket, men de menar att det sänder en signal till de som väljer att föda utan sjukhus att de gör fel. Och det är det de menar.
Väldigt speciellt. Alltså jag är inte alls så insatt i det här som du är till exempel, men att det finns här två konkurrerande förlossningsverksamheter. Det är verkligen typ det nya Sverige på något sätt. Jag vet inte. En liten reflektion från mig.
Dig, bara. Ja.
Men okej, men och det regionen säger det då, att det är vår rekommendation är att föda på sjukhus. Men verksamhetscheferna då på de respektive förlossningarna här då, Östra sjukhuset och BB Gårda, det är det vi pratar om. Ja, men det vi har varit inne på det, men att de har liksom helt olika bilder av hur samarbetet går till då. Vi har inget samarbete, säger Östra, vi har ett jättebra samarbete, säger Gårda. Men ja, det har redan varit igenom det, men det finns liksom inte på pränt något papper avtal att så här samarbetar vi, eller så här gör, om det händer någonting på BB Gårda liksom, då är det, ringer man ambulansen som vanligt då liksom och skickar någon till Östra, eller vad händer liksom?
Jag tror det varierar lite, det många av dem som behöver åka in till sjukhus menar ju BB Gårda själva är i ett ganska lugnt och tidigt stadie, det kanske har dragit ut på tiden under förlossningen eller den typen, och då kanske man till och med kan åka i en vanlig bil in till Östra sjukhuset. Så det varierar nog lite. Sen som sagt, VGR, Östra sjukhuset, vill ju inte formalisera något samarbete på den, på det viset. Så den typen av samarbete finns väl inte riktigt.
Man tänker ju sig ändå att man förstår ju att det finns en det är ju lite av en trend, eller man ska säga, det här med att liksom man ändå vill ha ett ganska så personligt, man vill göra val kring hur man ska få den bästa möjliga förlossningen liksom, och att jag vet inte, det är så här i sociala medier hur man gör, och även regionen, vi fick ju vår barn i Stockholm då, men där är det också, man skickar in så här listor hur man vill ha det lite grann och så, men det är väl det som de tappar in lite grann på då, BB Gårda, att många ändå liksom eftersöker en sån typ av liksom privatanpassad vård då.
Ja, men det är väl det som ska vara i fokus här, liksom, vad vill den födande ha för upplevelse, eller vad vill man ska finnas nära när man föder, och även hela familjens upplevelse då, med närstående som kan vara på plats och så vidare.
Mm, just det. Men om vi ska gå till dagens publicering då, som man kan läsa på sajt idag, så vi har den här konflikten med BB Gårda och VGR, och det har också då kommit en ny utredning från Socialstyrelsen för att addera ytterligare liksom, konflikt här, och den menar att BB Gårda kan bryta mot kraven på säker vård. Vad betyder det?
Vi får väl vara tydliga med att det är lite, Socialstyrelsen nämner inte att det är BB Gårda som kan bryta, utan det är generella rekommendationer för barnmorskeledda förlossningskliniker, där BB Gårda idag är den enda i Sverige, visserligen.
Men de nämner inte dem uttryckligen.
De nämner att det finns en barnmorskeledd förlossningsklinik i Göteborg, sen kommer de vidare till sina rekommendationer då.
Ja.
Som landar i att den här typen av barnmorskeledda förlossningskliniker måste uppfylla hälso- och sjukvårdslagstiftningens krav om säker vård. Och det definierar då Socialstyrelsen som två villkor. Dels så menar de att kliniken behöver ha ett etablerat samarbete med den sjukhusbaserade förlossningsvården. Det är lite det vi har varit inne på där, att BB Gårda säger ju att de har ett samarbete med den sjukhusbaserade förlossningsvården. Östra sjukhuset är väldigt tydligt med att det inte finns något samarbete. Det andra villkoret, det är att barnmorskeledda förlossningskliniker endast bör handlägga kvinnor som har fött barn tidigare med okomplicerade graviditeter. BB Gårda tar ju emot friska kvinnor, som de säger, med förväntat normal förlossning, men de tar även emot förstföderskor. Och där är också en sak där de... Även verksamhetschefen på BB Gårda är ju öppen med att de tar idag emot förstföderskor, trots att Socialstyrelsen nu alltså har landat i att det endast bör vara omföderskor som är aktuella för den här typen av vård.
Men varför gör de det då, säger de? Alltså BB Gårda?
BB Gårda menar ju på att det finns internationella studier som visar att det för många förstföderskor kan vara lika säkert att föda utanför sjukhus som på sjukhus. Och det här är ju en väldigt tydlig punkt i hela den här diskussionen, där det finns väldigt mycket olika studier fram och tillbaka som man kan hänvisa till och som kommer fram till ganska olika slutsatser. Socialstyrelsen har ju förstås gått igenom ganska mycket studier. Jag har pratat med enhetschefen där som säger att ja, det finns ganska mycket studier från omvärlden där det finns liknande enheter, men svensk sjukvård är uppbyggt på ett helt annat sätt än många andra länder, och därför är det svårt att jämföra utländska förhållanden med de svenska. Och därför har Socialstyrelsen kommit fram till att i Sverige så är det här som borde gälla just nu. Men även om de är öppna för att kunskapsunderlaget är begränsat på svensk nivå. Liksom.
Men det är inget tvång för BB Gårda då att liksom följa det Socialstyrelsen har kommit fram till? I och med att de fortfarande tar emot förstagångsföderskor idag?
Det BB Gårda hänvisar till det att dokumentet som helhet är ett förslag till nationell plan för förlossningsvården som omfattar hela förlossningsvården, och rapporten i sin helhet är alltid bara ett förslag. Det är det de hänvisar till och vill ha mer definitiva svar. Socialstyrelsen är ju tydlig med att det är så här de tycker just nu. Men,
men det betyder inte att de ska stänga ner BB Gårda? Liksom.
Nej, för den frågan landar ju sen på, i så fall på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ansvarar för tillsyns, biten av det. Och de har ännu inte gjort någon tillsyn av BB-gårdar. Så det är inte Socialstyrelsen som kan fatta sådant beslut. Det är IVO, och IVO kommer under året att göra en tillsyn av BB-gårdar. Så vi får väl se vad den landar i. Ja. Om de uppfyller kraven eller inte.
Precis, om de kommer dit och så bara, men här är massa förstföderskor. Det stämmer inte överens med Socialstyrelsen. Men då händer olika saker om de upptäcker det. Eller så här, vad kan det sätta
BB-gårdar igång? Har ju varit öppna med att de kommer ju behöva rätta sig efter vad Socialstyrelsen skriver. Ah, så okay. Det är ju de mycket möjligt att det blir ändringar till följd av de här utlåtandena. Men det återstår ju att se. Det finns ju också den här punkten om samarbete som kanske kräver ett ömsesidigt samarbete i så fall som Socialstyrelsen konstaterar.
Så de har eventuellt lite att jobba på då, eller avtal att få till då eventuellt.
Kan bli så.
Men vad säger politiker då? Det är ändå politiker som bestämmer över regionen och sjukvården. Vad liksom, har de lagt in någon kommentar i den här debatten, diskussionen, konflikten?
Jag var ju på plats på en visning på BB-gårdar här för ett par veckor sedan. Det var en hel del regionpolitiker på plats från Västra Götalandsregionen som tyckte att det var en väldigt intressant grej. Uttalade sig väldigt positivt om den. Och det finns flera politiker som tycker att förlossningsvården borde erbjuda fler alternativ än bara Östra sjukhuset, som ju är fallet i Göteborgsområdet idag i offentlig regi. Sen så är alla kanske inte överens om att just BB-gårda är rätt väg. Vissa pekar på att man i så fall kanske vill ha en närmare närhet till akutsjukvård eller i alla fall offentlig regi för att slippa att göra det till en klassfråga, som vissa pekar på. Men det finns en del positiva röster, och såklart också de som tycker att detta är helt fel prioritering just nu.
Som det brukar vara, va? Lite olika åsikter i frågan. Men apropå då säker vård, man undrar lite, finns det statistik på hur säkert det är att föda utanför sjukhus? För BB-gårda säger ju att det är säkert, och Östra säger väl att det inte är säkert. Men finns det någon liksom objektiv forskning som man kan hänvisa till?
Ja, men vi kan ju ta Socialstyrelsen har gjort en del genomgångar då av den kunskap som finns kring hemförlossningar då, som är det som har varit mest på tapeten tidigare. Alltså födslar utanför sjukhus. Och där kommer man väl fram till det. Nu även Östra sjukhuset ganska överens om att det är för kvinnor som uppfyller vissa kriterier kan vara lika säkert att föda utanför sjukhus. Men då gäller det att man är omföderska, att man är frisk i övrigt och har en förväntat normal förlossning. Då skulle det kunna vara lika säkert att föda utanför sjukhus, för att risken för svåra komplikationer är så pass liten. Men sen så, det Östra sjukhuset återkommer till då, det är att det kan uppstå oförutsedda händelser, men just på forskningsnivå så finns det nog ändå ganska bred enighet om att det för vissa grupper kan vara lika säkert att föda utanför sjukhus.
Men du som pratat med företrädare på båda sidor här då, tror du liksom att de kommer kunna få till någon lösning och mötas och ha något avtal mellan Östra och BB-gårda? Vad tror du själv? Hur låter det? Hur är det tongångarna liksom?
Det är svårt att säga såklart. Det beror väl på hur mycket de vill anpassa sig. Och mycket beror väl då också på vad politikerna som ytterst ansvarar, vad de vill driva på för. Om de tycker att det är en jättebra idé, så sänder det ju såklart signalen ner till de tjänstepersoner som sitter och beslutar. Men ja.
Precis. Ja. Vi kan väl avslutningsvis säga att man kan läsa en rad artiklar i ämnet då, som är skrivna av dig Filip Persson och Sofia Boe under GP Fokus förlossningsvården, där det är mycket samlat för den som vill veta mer. Tusen tack Filip för att du kom hit den här morgonen.
Tack så mycket.
Nyhetsshowen liksom frustar igång ännu en vecka.
Ja, det gör vi.
Vi är som kor som ska ut på sånt kosläpp för en ny nyhetsvecka. Vi bara liksom hoppar ystra ut i nyhetsveckan. Vad är det som har hänt? Vad har hänt? Kan vi förklara det? Kan vi förklara det?
Det är det vi jobbar med. Ja, och det är så vi jobbar.
Och du har liksom skenat hela vägen ut till Spanien och solen.
Ja, det har jag verkligen. Jag skenade hela vägen in till SVT Väst. Och där läste jag en sjuk grej faktiskt, som jag aldrig hört talas om. Nej. Jag är lite glad.
Ja,
och vi börjar i november. Då fick familjen Thornbjörnsson ett samtal från Kanarieöarna. Det visade sig att en okänd man hade brutit sig in och flyttat in i deras lägenhet när de var hemma i Sverige.
Okay.
Mannen hade bytt lås på dörren och satt upp en övervakningskamera. Och hemma då i Hamburgsund så kunde Agneta Thornbjörnsson och hennes 89-åriga pappa som äger den här lägenheten på Gran Canaria då inte göra något.
Och de bara, vem var det som ringde, sa ni? Det är Kanarieöarna.
Sagt, det framgått var inte vem som ringde. Kanske var det någon granne eller något.
Ja.
Eller så var det mannen själv.
Ja, men man var sjukt.
Så jävla sjukt, eller? Och varför kan de inte göra någonting, undrar du? Jo, det är att de väntar på ett domstolsbeslut då. Och innan de har fått det så kan de inte göra någonting. Hade vi tagit saken i egna händer så kunde vi blivit åtalade istället, säger Agneta till SVT Väst.
Vilken rävsax.
Vilken skitsituation, rent ut sagt. Och jag ska förklara lite mer i detalj då varför det kan bli så. Men för att vi verkligen då ska förstå hur stört detta är så måste vi stanna lite hos Agneta och hennes familj. För de har nu lagt ut över 100 000 kronor för advokat och andra omkostnader och sedan den här lägenheten ockuperades för 3 månader sedan. Och enligt spansk lag så får de inte heller stänga av vatten eller el. Utan de måste varje månad betala för det som ockupanten då förbrukar.
Okej, spansk lag.
Very strange.
Och i
slutet av januari skulle deras ärende då prövas i domstol på Gran Canaria. Och Agneta och hennes man och hennes pappa då åkte ner för att närvara vid den här rättegången. Men väl på plats lämnade ockupanten in ett överklagande och förhandlingarna sköts upp på obestämd tid.
Amen. Förhalning pågår.
Förhalning pågår. Det som hände då var att Agneta och hennes familj fick ta in på hotell då, medan ockupanten bodde kvar i deras lägenhet som pappan äger sedan 9 år tillbaka. Och inte nog med det, när de landade på Gran Canaria så fick de veta att ockupanten hyrt ut deras lägenhet via Airbnb.
Okay.
Så det finns en till person som ansåg sig ha rätt att bo i den. Alltså den hyresgästen från Airbnb då.
Helvetesprocessen då.
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga, säger Agneta Thornbjörnsson då. Men SVT Västs reporter kände ändå att det var på sin plats att ställa en liten kritisk fråga till Agneta här.
Den här lägenheten står ju tom flera månader om året. Är det inte mer än rätt att någon annan ändå får bo i den då?
Absolut inte. Det här kan ju liknas vid att vi har sommarstugor i Sverige. Och det är ju ingen som accepterar att det är någon annan som tar över den när inte vi är där.
Lite dåligt ljud, men...
Ja.
Tycker inte du att någon annan ska få bo i din lägenhet, Agneta? Den står ju tom.
Inte mer än rätt.
Ja, exakt. Nej, det tycker hon inte. Hon tycker inte det är rätt. Och nu vill vi såklart veta, hur fan kan det här vara okej? Vad är Spanien för sjukt land?
Ja, man undrar ju hur det kan vara möjligt.
Ja,
för att det är ju ändå lite typ som att någon bara gör inbrott hemma och man ringer polisen och bara, hej, det är någon som har liksom tagit över min lägenhet.
De bara,
då ska vi avvakta en
domstolsprocess.
Ja.
Exakt. Det korta svaret är så här. Det är inte okej. Du får inte enligt spansk lag ockupera hus.
Nej, det är så, ja.
Ändå sker detta alltså i tusental i Spanien. Och SVT Väst har pratat med Agustin Artiles som är advokat då, som jobbat över 30 år i Spanien och har företrätt flera personer som har drabbats av husockupationer. Och han säger alltså att det här är inte lagligt. Det är ett hemfridsbrott eller ett egenmäktigt förfarande. Men säger då att det kan finnas flera faktorer till att det görs ändå i så stor skala. Bland annat så kan det vara en följd av pandemin, menar han. Tyvärr får han liksom ingen följdfråga på det. Men jag antar att han menar att folk har liksom blivit av med sina jobb, kanske behövt sälja sina bostäder, kanske blivit hemlösa på olika sätt. Detta skulle ju kanske också förklara den kritiska frågan till Agneta.
Ja.
Typ, om folk är hemlösa här på Gran Canaria och det står en massa tomma lägenheter. Kan man inte fatta då att de gör inbrott i dem?
Inte det är ett klassiskt, det har man ju hört om Barcelona och Mallorca och sådär, men att inte för att liksom lägga skuld på Agneta på något sätt.
Nej,
men
typ det vill
att
vi inte göra.
Att det finns så himla mycket tomma lägenheter som står och bara används för att hyras ut eller som kanske bos bara i tillfälligt och samtidigt så är det en massa spanjorer som är hemlösa. Det kanske är det den här reporten är lite så
jag
getting
tror,
at, typ,
jag
den
tror
situationen.
Det kan vara så.
Det
vi får lämna det.
Jag gissar det.
Vi gissar det. Mm. Men det stora problemet är dock inte pandemin då, utan det är då att det spanska rättssystemet är överbelastat.
Ja.
Det lagförs liksom en hel del såna här ockupationsbrott. 2022 lagfördes och dömdes 4067 personer för olagliga ockupationer i privata och offentliga byggnader i Spanien, enligt siffror då från INE som är typ Statistiska centralbyrån i Spanien.
Mm.
Som SVT har kollat på, och ja, det finns inga nyare siffror än. Men under samma tid så anmäldes närmare 17 000 misstänkta ockupationsbrott enligt Spaniens största dagstidning El País.
Mm.
Så det är så 17 000 misstänkta brott, 4 000 dömda.
Ja.
Och antalet anmälda fall då som inte har prövats ännu är ännu fler. Och vissa fastighetsägare kan behöva vänta i flera år på att få sitt fall prövat i domstol.
Ja, herregud. Och då är det kanske då att de här personerna vet om det, och att liksom tillfället gör tjuven här.
Precis.
På något sätt. Då, liksom. Att man vet att det finns en stor chans att man kan komma undan med detta här ett bra tag. Då.
Det verkar ju verkligen göra det. Men med det sagt då så säger Agustin, den här advokaten då, som SVT Väst har pratat med, att systemet är överbelastat. Men jag hade nyligen ett fall där vi fick ett vräkningsbeslut på 2 månader från domaren. Mm. Och det betyder att ockupanten i alla fall då kan avhysas i väntan på rättegång.
Men fast det är bara någonting med som är så här, du vet, om man kom hem typ och bara någon har bytt lås och allting, att det, alltså vad fan, det står väl på ett ägarbevis, för det är ju nästan som ett inbrott, tänker jag. Du vet,
ja,
man
jag
tänker
vet.
Att polisen borde komma direkt, typ som att om man typ rapporterar ett rån så här, att det kan komma en bil och bara.
Man kan ju tycka att det inte borde vara så svårt.
Nej, ja, jag är ingen jurist.
Nej, det som inte framgår riktigt är ju varför man inte bara kan ringa polisen. Alltså varför man måste gå först via domstol och sen ringa polisen.
Men det kan ju också vara då i och för sig att man inte är på plats i landet och upptäcker det här långt, eller en bit senare kanske.
Mm.
Och att det har någonting med det att göra. Jag vet inte, men väldigt märkligt fenomen eller hur som helst.
Väldigt märkligt, men vi får väl hoppas för Agneta och hennes pappas skull att de också kan få ett sånt här då vräkningsbeslut, så de i alla fall slipper hyra sin egen lägenhet på Airbnb nästa gång de ska till Gran Canaria.
Ja, men vi kan väl stanna kvar utrikes då och ta oss till USA. Donald Trump är ju inblandad i en och annan rättsprocess.
Jaså?
Det känner du till, och i fredags så dömdes han till att betala miljardböter. Miljardsmäll för Trump, måste fram pengarna, läser jag på DN. Och det handlar om böter på $540 miljoner då, som han dömts att betala i 3 olika rättegångar. Även om han överklagar domarna måste pengarna först deponeras, står det. Och i så fall ännu högre summor än det som redan nämndes där då. Alltså, jag kommer
det
inte
är så mycket pengar ändå.
Precis, jag kommer inte gå igenom alla de här grejerna liksom.
Nej.
Men det är en jävla massa pengar, och det är liksom att han lämnat falska ekonomiska uppgifter som då ska röra liksom bedrägeri då. Och ja, det är en jäkla massa pengar han är ute och är skyldig då. Och därför så var det väl en del som då höjde på ögonbrynen när han dök upp i lördags på en mässa i Philadelphia, nämligen sneakersmässan.
Ja, det är lite sjukt.
Ja, SneakerCon i Philadelphia.
Det är inte där man hade förväntat sig att han skulle dyka upp.
Kanske inte. Nej.
Han har inte gjort några sådana presidential debates.
Nej, men precis.
Snickersmässa? Fan, vad fett.
Just det, vägrar dyka upp i Maine typ, och prata med vad heter de, Nikki Haley. Men då dök han upp där, och i näven hade han då ett par guldskor med USAs flagga på.
Nu måste jag googla dem.
Hur skulle du beskriva dem så ut?
Jävlar vad fula de var.
Det är... De har ju någon sorts blingig swag på något sätt då.
Det ser ju ut som något som ett barn kanske då skulle kunna ha på sig.
Ja,
alltså
kanske.
En vuxen man kan ju inte ha på sig de här.
Ja, men
eller kanske en boomer.
En boomer.
En riktigt gammal person som tror att det är coolt att ha såna sneakers.
Ja, eller kanske i någon gammal hiphop-video. Jag vet inte.
Ja, det är ju i bästa fall.
Skorna kallas i alla fall Trump sneakers och det finns tre olika att välja på. Och en av dem som finns att välja på är de här guldfärgade då, med amerikanska flaggan, och de ska kosta $399, alltså typ 4 000 kronor ungefär. Så det kan du ju kanske önska dig julklapp, Fanny.
Det är en sån där grej. Jag ser att det står sold out här idag.
Alltså, på typ så Trump.
Glam Truth. Gossip USA på YouTube. Vet du vad det är för någonting?
Ja, men så där var han i alla fall. Och det kanske är ett försök då, vem vet, att samla ihop. Han behöver ju pengar in nu efter alla de här domarna då. Så här, han ska betala miljardböter.
Herregud.
NBC News rapporterar att skorna inte har något med Donald Trumps presidentkampanj att göra eller Trump Organization. Istället licensieras företaget CIC Ventures LLC att sälja skorna.
Mm-hmm.
Så han har väl gett då sitt namn. Men det har väl han, det har väl varit hans affärsmodell länge i för sig. Att typ sätta sitt namn på olika grejer liksom, och av vad med Apprentice liksom.
Ja,
att han har tjänat jävligt mycket på det sättet då. Så det, han fortsätter väl göra det. Han kan
han gör bäst.
Att vara en businessman.
Yeah. Såg du Mello eller?
Nej, jag gjorde ju inte det.
Va? Du har ju barn.
Ja, men jag har inte, jag mörkar Mello för dem.
Ja, för jag, det kan, kommer jag ju göra. Så länge det går, syns jag säga.
Ja.
Men jag trodde inte det gick så länge.
Alltså jag tror det blir svårt när de börjar skolan. För att jag var hemma hos några kompisar som har barn som går i skolan igår. Mm. Och där var det typ att det så typ ingick i undervisningen i förskoleklassen. Du vet att de hade typ så ett projekt som jag förstod det ändå var... utgick från att alla hade sett Mello ungefär.
Akelius! Var är du? Nej, jag skojar. Det är väl jättetrevligt för barnen.
Det är en sån privat Mello-fri skola vill jag gå i. Betala för. Betala stort.
Betala aktier.
Ja, nej, men jag, dock när vi var där så fick jag en iPad upptryckt i fejan av nämnda sjuåring då, som visade mig Gunilla Perssons framträdande.
Ja, då har du sett det vi ska prata om.
Ja, men jag har sett bitar i alla fall, en bit.
Ni pratade ju med Frida om hur trendigt det var med country.
Ja, det gjorde
vi. Det hade ju även Gunilla Persson anammat, va?
Ja, det tänkte jag faktiskt på när
det
jag
liksom
såg
det. Det var sexiga cowboys som dansade runt henne.
Mm.
Och det var väl lite country-stämning på låten med.
Ja, lite så.
Skitsamma, jag vet inte ens hur det gick för henne. Men det
hon
vet...
gick till andra chansen.
Ja, det är bra, Kalle.
Vet jag.
Hon gick till andra chansen och morgonen efter så kom Kronofogden och knackade på.
Ja, jag såg den rubriken, inte mer än så.
Nej, det här är alltså en konflikt i stil med Filip Perssons förlossningsgräv här. Men det var nämligen så att de införde då en insats på Gunilla Perssons hotell i Växjö och utmätte då dyrbara skor, kläder och accessoarer. Visar man upp sina tillgångar i media så vore vi dumma om vi inte drev in dem, säger Johannes Paulsson på Kronofogden.
Mm. Och det så. Är vi inte.
Vi är jättesmarta, faktiskt. Nej, men det är dock lite mer komplicerat än så. Va? Det verkar som att vid 8-tiden då så genomförde man den här insatsen enligt Kronofogden själva.
Mm.
Och man utmätte Chanel, ett par Chanel-skor, 2 kavajer, 4 halsband, 4 armband, 6 ringar, 3 väskor och en klänning. Det kommer säljas sen och så kommer pengarna gå till Försäkringskassan, säger då Johannes Paulsson i Kronofogden. Mm. Detta eftersom Gunilla Persson har en skuld där på över 630 000 kronor. Det verkar vara för att hon har tagit emot till exempel barnbidrag och andra bidrag då från Sverige. Fast hon bodde i USA och var med i svenska Hollywoodfruar. De okay. Bara, vänta lite nu. Du är ju med i svenska Hollywoodfruar. Ja. Ändå får du barnbidrag.
Vi vore dumma om vi inte agerar på det här, sa han till varandra.
Och att Gunilla Persson då syns i media med dyra tillgångar var det som låg bakom insatsen enligt Kronofogden. Mm. Det är så det fungerar, säger Johannes Paulsson.
Men var det liksom typ en raid att de slog ner dörren eller hade de typ bestämt bara, hör du, vi kommer förbi liksom?
Det låter ju som det. Uh-huh. Men då har Aftonbladet ringt Gunilla Perssons advokat som bekräftar insatsen, men han säger att de inte tog med sig några tillhörigheter. Vi skulle bara ha haft ett möte med dem. Och det var det som var anledningen till att jag åkte ner till Växjö.
Ah, ja, då den var det ändå föranmält då, advokaten var på plats.
Det säger advokaten. Mm. Mötet gick bra. Vi har haft en konstruktiv dialog med Kronofogden om hur det här då påstådda skulden ska regleras framöver och kommit överens om att vi ska ha fortsatta samtal och ett möte i början av april. Och han ville då inte gå närmare in på hur den här skulle regleras, skulden.
Nej.
Alltså, om det skulle vara att de får en dyr klocka eller dyrt halsband, det kan inte jag kommentera. Men det ska regleras, antingen så kan det delbetalas med pengar eller tillhörigheter. Det har hon inga problem med, säger då Mark Safarian som är hennes advokat. Och han säger då igen, de tog inte med sig några grejer.
Nej.
Vilket kronofogden ju sa. Och sen på söndagen då gick advokaten ut och rasade mot den här mediala hanteringen av fallet. I ett meddelande så skriver Mark Safarian att han reagerade med både förvåning och indignation. Till TV4-nyheterna så säger han att han och Gunilla Persson anser att kronofogden har dramatiserat händelsen på ett sätt som är rättsvidrigt.
Oho.
Och helt enkelt då att de säger att det är en häxjakt mot henne. Och att de inte ska gå ut i media och berätta då exakt vad de har tagit ditten och ratten.
Nej, det kan man ju förstå den. Att de har dramatiserat det.
Ja, hon säger ju också då att hon hade rätt till de här pengarna.
Det låter som att de har varit tips bara. Och sen bara dök vi upp där och vi knackade det. Men ingen svarade. Och sen bara öppnade dörren och vi bara bam, var är vi? Kronofogden.
Ge mig
alla dina guldgrejer och sånt.
Ja.
Och nu står jag här i media och talar med dig.
Exakt. Så det är lite, jag vet inte riktigt vad som stämmer här.
Nej, men, alltså det är ju ändå sällan man hör om så publika kronofogdsärenden, åtminstone kan man ju konstatera.
Ja, verkligen, mot en person på det sättet.
Och, det brukar ju vara typ när det är så gängkriminella.
Det typ är ju att man typ ser den,
här är liksom listan typ med alla tillgångar som kronofogden beslagtog.
Haglöfs,
ja.
Fjällröven,
precis.
Gucci Keps, Gunilla Persson bara... Inte min Gucci-keps. Den kan väl vara kvar.
Ja, den är fake också.
Nej, ja. Men lite oklart helt enkelt. Men vi får väl se om Gunilla Persson betalar tillbaka sin skuld i alla fall.
Det var ganska mycket snack om satelliter här i förra veckan när du var borta.
Ja, nu passar ni på va?
Ja, eller hur? Men jag tänkte inte riktigt sluta ännu. Förra veckan var det ju att Ryssland uppgavs liksom skicka upp antisatellitvapen i rymden då. Det var också en satellit som var på väg att liksom krascha ner mot jorden någonstans. Det var en på miljarden att någon skulle få den på sig ungefär, har jag för mig att Carl sa.
Men det är typiskt om det skulle vara just den. Som man råkar vara.
Ja, precis. Just my luck, känner man. Men, och då pratade vi en del om rymdskrot och så här. Rymdnedskräpning. Mm. Och att det är ju en massa sånt uppe i rymden. Liksom, om man befarar att det ska bli mer då. Och därför så fångade det mitt intresse den här rubriken som jag läste på Omni. Japansk träsatellit ska tackla rymdnedskräpning. Visst förbryllas man av att det överhuvudtaget skulle gå att skicka upp någonting av trä i rymden.
Det är en miljövänlig satellit som ska samla skräp.
Det är det.
Vad fint!
Ja.
Är det någon som lyckas så är det väl Japan va?
Visst känns det så? Det känns som att de både är high-tech men också det är bara en väldigt stor förståelse för hantverk i trä. De är väldigt skickliga på det. Jag kollar ju på Parks and Rec nu.
Mm.
Ron Swanson-raket.
Ah!
Verkligen. Han är med i American Woodwork Association och är väldigt så här duktig på olika trätyper och snida till saker. Det känns som att han skulle kunna ha gjort den här raketen.
Mm. Ron Swanson. Men han bryr sig inte så mycket om nedskräpning dock.
Det gör han kanske inte, fast han bryr sig mycket om the outdoors.
Ja, men
i och för sig.
The outer space då?
Nej, det kanske han inte är lika engagerad i. Jag skulle vilja döpa den här raketen till the Ron Swanson.
Mm.
Bara som ett tips då. Mm. Men japanska rymdforskare har skapat alltså världens första satellit gjord av trä. Närmare bestämt magnolia, är alltså träslaget.
Mm. Poetiskt på något sätt.
Ja. Och i experiment på ISS så har det visat sig vara då ett motståndskraftigt trä mot sprickor. Och syftet är att minska nedskräpning i rymden. För det är ett miljövänligare alternativ då än metall, de olika metaller som satelliter byggs av idag.
Mm-hmm.
Och här är ett citat då från en astronaut och rymdingenjör som heter Takao Doi. Alla satelliter som återinträder i jordens atmosfär brinner upp och släpper små aluminiumpartiklar som flyter runt i den övre atmosfären i åratal. Förr eller senare påverkar det miljön på jorden. Men om det är gjort av trä då så brinner det väl upp.
Ja.
Och inte blir massa... Att man får en sån liten sticka om man blir träffad.
Åh, en tand, Peter.
Ja, har du en pincett så ska jag bara ta ut den här stickan. Jag tyckte bara det var väldigt spännande. Det är mindboggling för mig att tänka sig... De har liksom gjort det som någon sorts...
En bild på den också.
Ja, ingen riktig bild då. Det ser väl ut som en...
Ser inte ut som trä då?
Rekonstruktion. Nej, det ser faktiskt inte ut som trä. Men att det ändå är en liten låda då i trä. En fin liten... man ser framför sig att det är en sån fin skrin, du vet. Som man öppnar att det kanske är en sån ballettdansös i.
Verkligen.
Som en sån. Men det gjorde mig glad i alla fall. Träsatellit från Japan på väg upp.
Vi har ju pratat mycket, alltså vi pratar ju väldigt mycket om stickning här på vår redaktion. Och det är, inte du och jag som stickar.
Nej.
Men Linnea och Isabella. Oj vad de stickar.
Ja, det gör de med den äran.
Ja, verkligen.
Från vad jag kan bedöma i alla fall.
Ja. Isabella kommer ju med ena plagget efter det andra. Ja. Jag har gjort själv.
Och Linnea kämpar på.
Ja, lite oklart vad Linnea gör. Nej, du är jätteduktig gumman. Ja. Det här. Skitsamma, vi har ju pratat om det innan, men det har ju varit en stickningsbio. Stickbio heter det till och med i Göteborg, och det var en enda man där.
En enda man?
Mm, av 200 personer, och den mannen hade missförstått allt läser jag i rubriken på älskade SVT Väst.
Man missförstod allt.
Så här är rubriken: premiär för Stickbio i Göteborg. Då hade den enda mannen i salongen missförstått allt. Lite taskigt mot honom.
Taskigt mot alla killar också.
Ja, det var därför jag tog med den här nyheten. Ja. För jag tyckte det var kul. Nej, men jag har ett litet ljud här då. När de liksom tränger sig fram till den här enda mannen i salongen. Det går att se det här klippet på SVT Väst. Om man ser
det. Det är SVT.
Japp.
Tränger sig i salongen fram.
Japp, ja. De bara, du är den enda mannen här. Ja. Hur känns det? Så han är så här, ja det kanske jag är. Och sen så visade det sig då att han också hade missförstått allt. Så här säger han.
Jag trodde stickbio betydde något annat när jag bokade biljetter. Alltså jag visste inte vad det var.
Men... Vad trodde du att det betydde?
Nej, alltså jag vet inte. Det är ibland alltså, sådär expressbuss. Att det bara var liksom ett såhär, ja det här är en bio som man har stuckit in i schemat. Eller någonting. Men det är därför alla har med sig stick, liksom.
Ja, du missar själva grejen alltså.
Ja, totalt.
Hur känns det då?
Så länge jag får se filmen.
Men det är aldrig för sent att börja sticka.
Nej, det är det verkligen inte.
När han ser sig om och bara... Ja, det är därför alla med sig stickor. Och sitter och stickar. Så det är som att det liksom går upp för honom. As they speak.
Det är också att tonen i den intervjun är bara... Hur känns det att vara ett jävla dum huvud då? Har han ändå som inte har fattat någonting?
Jag tycker
han hanterade det ganska bra. Det är liksom lite småcharmig i sina svar ändå.
Ja, verkligen. Leonard Wing, han ska ha det. Han fick också se filmen.
Carl, vi har oss påminner här om att Linnea och Isabella har liksom väst lite grann på redaktionen om att det måste vara ljust när man stickar, att det här typ aldrig kommer gå.
Ja, men det är ljust.
Det är
man ljust. Ser tydligt ser det att det är upptänt i salongen, så alla ni som likt Leonard Wing vill gå och sticka eller bara se filmen kan göra det.
Fan, det var störigt då om man, det var en film som man gärna vill se, så är man liksom klink, 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 klink.
Ja, och
det låter ändå när man sticker.
Och eller? Att Leonard var tvungen att se filmen helt upptänd salong. Bredvid en massa tanter som sticker.
Tanter och Linnea och Isabella. Ja, men du sa det, man fattar inte riktigt hans förklaring där med expressbuss och sånt.
Nej, det känns som han kom på det i stunden.
Ja, det gjorde han nog, men jag tycker ändå typ att så här, för att vara i stunden typ, det alltså förklaringen är ju bara, jag tänkte väl inte på det, jag bara bokade en film.
Alltså då. Förmodligen såg han bara, nu, där går The Holdovers, jag vill se den.
Men det är som en instick, jag kan förstå honom lite, ja man ska vara snäll mot honom, bara, men vi sticker
tolka
in.
Kille här nu.
Ja, det är ett nytt koncept vi har, stickfilm, nämligen att vi stick. trycker in film.
Mellan
ibland.
Andra filmer, vilket mellan är hela poängen med bio.
Ja. Det låter som ett helt vanligt bio. Ja, men nu är det så att vi sticker in.
Ja.
Jag tar oss till USA igen.
Jaså.
Joe Biden, vad är det nu då? Ja. Nej, han har inte ramlat eller sluddrat på orden, utan han har skaffat TikTok.
Nej.
Jo, det är en ut som i helgen när president Biden har skaffat TikTok-konto kolon kan upplevas som inkonsekvent.
Mm-hmm.
Och det första jag tänkte var att man inte ens fick ha TikTok på Sveriges Radio när jag jobbade där.
Mm-hmm.
Bara för att det är Kina-ägt liksom.
Det.
Och att det ändå fanns vissa farhågor kring vart den datan tar vägen.
Mm.
Och det var ju under Super Bowl då. Som förra helgen som han la ut ett första TikTok-inlägg, och det var liksom trots att Vita huset tidigare har velat förbjuda den här appen helt på grund av att det är en nationell säkerhetsrisk då.
Nu börjar man bli lite desperat här, närmar sig val.
Ja, precis. Skitsamma, Kina får ta all vår data, bara vi liksom får ut Joe Biden med lite roliga memes typ, så han kan besegra. Ja, och nu får satsningen kritik då. Det har skett under veckan. Det är SVT som rapporterar, bland annat har Joe Bidens demokratiska partikamrat till och med, senatorn Mark Warner, uttryckt oro över den nationella säkerheten. Det har varit lite kontroversiellt, helt enkelt för att folk upplever å ena sidan att Biden och andra amerikanska politiker vill förbjuda TikTok, och å andra sidan så startar man ett TikTok-konto, så det kanske kan upplevas som lite inkonsekvent.
Ja.
Det säger dock Henrik Sköld, SVT sociala medier-reporter, som noterar detta.
Ja.
Har Ulf Kristersson TikTok? Inte vad jag vet.
Oj.
Det känns inte som... jag för mig att man har läst... jag ska så låta det vara osagt, men Instagram är det väl de framförallt är ute på, och Twitter, eller X då, men inte TikTok.
Nej.
Men det förvånar mig ändå att Joe Biden, men de har väl kanske, de har väl en IT-avdelning som kollar på det, att han har en superkrypterad telefon. På Sveriges Radio så fanns det, det är säkert annorlunda idag, men då fanns det en telefon som var en TikTok-telefon. Så han kanske har en särskild TikTok-telefon.
Som var så i en glasbur.
Precis, som man använder med sådana handskar, du vet. Man står utanför buren och så sätter man i de handskarna.
Och sen bara...
För det är så TikTok funkar nämligen. Att
det man, vet du.
Att man behöver skyddshandskar skyddar mot ID-kapring och så.
Ja.
Ja, ja.
Sex misstänkta rånare i 60- och 70-årsåldern har gripits i Italien.
Wow!
En god bild då, man får upp.
Äkta Jönsson-ligan.
Ja, eller hur? Ja. Det är The Guardian som rapporterar om det här. Och de här rånarna är liksom kändisar i Italien.
Mm-hmm.
Framförallt i Rom. För sina upprepade och välplanerade inbrott på postkontor i staden.
Ja, också lite old school eller känsla.
Eller hur? Ja. Det är också det som är lite kul. Nu bara, va? Posten? Den har vi lagt ner. De bara, vi har inbrott ändå! Vi är skitbra på det. Men det verkar som att de har bland annat då stulit 200 000 euro från ett postkontor i San Giovanni i maj förra året.
Mm.
Skriver The Guardian. Och deras ledare är då en 70-årig man vid namn Italo De Witt, som går under smeknamnet Tysken.
Tysken.
Mm. Ja, tyvärr kan jag inte läsa varför, för att det är på italienska.
Ah, okay.
Men han låter ju inte som en Italo, heter han ju.
Det är ju att, så att man får upp en bild av att de är sådana riktiga gentlemän. Typ.
Exakt.
Att det är det man har formats till, att tro att det är en 70-årig italienare som gör inbrott och sånt. Att de måste vara så jättesmarta.
Ja.
Jönssonliga möter Ocean's Eleven möter italiensk gentleman tjuv.
Ja, jag ska liksom addera på den här bilden du får i hjärnan nu då, för att de här planerade rånen de senaste åren har inte gått lika bra, va?
Nej.
Jag har misslyckats lite. Enligt den italienska tidningen La Repubblica så fick ett tillslag stoppas då en 66-årig gängmedlem hade inkontinensproblem och behövde operera sin prostata.
Behövde operera för att det liksom kom fram mitt under rånet.
Ring ambulansen!
Först kissar på sig, så bara någon i lokalen som bara, jag är läkare och jag tror att du behöver operera prostatan.
En gisslan som de hade tagit, gisslan bara, är det någon som är läkare?
Ja, lägg in den här mannen omedelbart. Han har uppenbara prostataproblem.
Ja, jag antar det. Det står
Madonna.
Ändå.
Madonna!
It's so embarrassing.
Ja, ja, så jävla pinsamt då när man haft ett helt liv, en hel karriär, ja, som inbrottstjuv. Ett annat inbrottsförsök fångades på kamera, vilket ledde till att de kunde gripa de här. Mm. Så de har helt enkelt lost their game.
Det är dags stinget lite.
Ja, det är dags att skippa pension. De är ändå 70.
Mitt i rånet så får de någon sån liksom demensanfall och försöker liksom skicka post istället. Jag skulle vilja skicka den här pistolen.
Jag skulle vilja sätta in de här pengarna igen.
Var kommer de här pengarna ifrån?
Exakt. Ja, ja, men något tal i alla fall.
En riktig lång kon vill jag prata om nu. Alltså en sån, vad är, finns det ett bra ord på svenska för det? Men en sån långtidsbluff liksom. Ett prank.
Jag vill
väldigt
komma på ett ord nu, men
ja, lång kon är det bästa jag kommer på
lång engelska. Bluff, ja, riktigt dåligt.
Istället använder jag det svenska ordet prank. Ett lång prank.
Mm.
Bluffen är avslöjad, läser jag på gp.se. Känt fossil tros vara fejk.
Va?
Det finns ett väldigt känt fossil som heter, håll i det nu, håll i mig själv när jag ska försöka läsa, Tridentinosaurus antiquus. Det upptäcktes i italienska alperna 1931 och såg som ett viktigt exemplar för att förstå tidig reptilevolution. Man bara, this is so weird, det måste vara viktigt för att förstå hur reptilerna har blivit som de har blivit.
Mm-hmm.
Men nu tycks det åtminstone delvis ha varit en bluff då.
Aj, aj, aj.
Ja,
det vem har bluffat?
Ja, det är ju det man inte riktigt vet. Vem som är den här
prankstern.
Liksom Danny Saucedo från tidigt 1900-tal.
Nej.
280 miljoner år gammalt fossil då, med mjukdelar, har i artiklar och studier hyllats. Man har liksom trott att det är så gammalt då, och man har hyllat det som en viktig pusselbit för att förstå reptilernas tidiga evolution. Samtidigt har man varit väldigt förbryllade då kring hur den här, för det är liksom hud kvar på den fossilen. Och man har varit bara, hur kan den vara så välbevarad? Och så har de tittat på den och bara, det här är jättekonstigt hörni, forskarlaget. Och det har rått osäkerhet kring vilken reptilgrupp. Det
är som märkligt, har hud.
Ja, det är märkligt ödeliknande djuret tillhörde, läser jag i GP då. Men ingen tycks närmare ha undersökt exemplaret som alltså hittades i italienska Alperna 1931 och fick det där jättelånga namnet som jag läste förut. Förrän nu. Låter ju väldigt märkligt.
Ja.
Bara wow, det här helt groundbreaking fossilet vi har hittat som är supermärkligt. Det kan vi konstatera att det är konstigt. Men nu har man tittat närmare på det då. En grupp forskare har använt en ny UV-teknik. Det kanske är att man har fått ny teknik då för att undersöka det bättre. För att granska det här, och då upptäckte man, vilket presenterades i tidskriften Paleontology, att det är delvis fake då.
Mm-hmm.
Och då är det så att den här mikroskopiska analysen har avslöjat att texturen och sammansättningen inte stämde överens med äkta fossilerad mjukvävnad. Istället så verkar det vara någon svart färg som har målats på en konstgjord ödleform, samtidigt sannolikt för att förbättra fossilets utseende.
Va?
Så det verkar som att någon liksom har försökt improva, förbättra det här fossilet av okänd anledning. Ett citat här från Evelyn Kustacha från Naturmuseum i Sydtirol. Hon säger att den märkligt bevarade Tridentosaurus har förbryllat forskare i årtionden, men nu faller allt på plats. Det som har beskrivits som inkolad hud är bara färg, säger hon då. Och, men det är liksom inte en total bluff då, utan bakbenen ska vara äkta. Om än i dåligt skick. Och det finns också lämningar av små fjäll som ska ha suttit på djurets baksida. Men just den här hudgrejen då som har varit så unik, det har varit påmålat. Så man undrar ju då om det är liksom någon som har hittat det här fossilet och antingen har gjort långpranket att målat på grejer och sen liksom gömt ner igen. Antagligen inte. Antagligen så... Nej, jag kan inte ens komma på en gissning. Är det liksom att någon bara har dekorerat ett fossil för oss länge sedan?
Någon som bara, där blir fint med lite färg.
Ja, det, precis.
Tänk vilken ful färg den har, den här fossilen.
Tänk om den hade bara varit svart istället. Hade inte det varit coolt?
Det låter som en vanlig kille, tycker jag.
Ja, det hade, jo, det hade varit coolt. Men vi måste dra nu. Ja, okej, okay. Så bara kasta dig iväg den då. Och så vidare.
Du är inte klar med sitt projekt. Kasta den åt helvete.
Precis. Det blir inget, precis, det blir inget bra det här. Det blir fult med svart ju.
Ja, så bara kasta den.
Men nu har i alla fall forskarna avslöjat då den här delvisa bluffen. Tack för mig, säger jag. Och tack till dig, Fanny, för den här morgonen.
Ja, tack detsamma.
Du, jag gick igenom de mystiska omständigheterna kring Alexei Navalnys död. Det förkunnades ju i fredags då att han dött, han som kallats för Putins värsta fiende, oppositionspolitiken i Ryssland alltså.
Mm.
Och teorierna är många om vad som skett där. Ett hårt slag mot den ryska oppositionen, kan man säga.
Det får man säga. Jag pratade ju om att svenska forskare larmar om att man ska sluta larma om Golfströmmen. Det kommer inte bli jättekallt här.
Nej, precis, åtminstone den delen av det då.
Ja, att exakt.
Det blir kallt i Sverige.
Exakt. Och om ockupanter i Spanien.
Mm.
De ockuperar hus utav bara helvetet där.
Svenska hus? Nej, svenskägda hus i alla fall.
Svenskägda hus, bland annat.
Filip Persson var här också och snackade om BB Gårda som ligger i konflikt, kan man säga, med Västra Götalandsregionen om hur bra samarbetet funkar där. Det råder helt olika bild av vad, men hur säkert det är på BB Gårda och hur bra liksom samarbete man har de här två förlossnings...
Om man ens har ett samarbete.
Precis. En väldigt speciell historia som alltså pågår just i detta nu i Göteborg då, som Filip på ett mycket pedagogiskt sätt gick igenom med oss. Sen snackade jag lite om att hela det här Academedia skolköpet har hävt nu. De ångrade sig. Så nu blir det aktieutdelning för alla som har kvar aktierna då i Academedia. Undra om de får ångra sig, de som sålde sina aktier i fredags.
Hallå?
Jaha, det blir aktieutdelning. Vänta lite nu. Vad fan? Och så vidare. Vi är tillbaka i morgon igen. Producent idag Carl Jansson, Emily Hagbard har researchat för programmet.
Japp.
Ha det gött.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.